när du väl har fått det viktiga på plats, då kommer allt annat bli så himla enkelt. Hej, det här är avsnitt 29 av 25 minuter. Vi ska prata om lite praktiska applikationer av 80-20-principen. Det är nämligen så att det är ganska många som har hört av sig med förfrågningar om att vi skulle göra en liten uppföljning på avsnitt 10 om just 80-20-principen och hur vi själva använder den eller har använt den i våra liv. Så det är precis vad vi gör idag. Och det är ju Ludvig Sundström som sitter i Thailand och jag, Carl Mikael Syding, som pratar om det här. Och det gör vi i regi av tradevenue.se. En liten kort sammanfattning kanske, eller uppdatering. 80-20-principen, det är alltså en teori som säger att ungefär 80% av slutresultatet kommer av cirka 20% av den ansträngning man gör, eller aktiviteter man väljer att utföra.
Ja, och det är viktigt att veta att det är en tumregel, det är inte en exakt lag. Ibland kan det vara mindre, men oftast är det faktiskt mer extremt, till exempel 95-5.
Mm. Och det kan ju också vara på helt andra sätt. Det kan vara 51 till exempel, att man lägger ner 1% ansträngning och får ut 50% av fullt resultat. Så summan måste inte alls bli 100. Och ja, det finns ju en andra sida av det här myntet, och det är förstås att man ska göra lite av det som inte funkar alls. Det är slöseri med tid helt enkelt. Det finns en alternativkostnad. Om du inte får ut så himla mycket av en viss aktivitet, om du då kan lägga den tiden på rätt 20% i någon annan aktivitet istället, så får du ut så himla mycket mer effekt.
Ja, precis. Hitta det som funkar och gör mer av det. Låter självklart, men
jajamensan.
Man gör det inte alltid.
Stärken, som det var någon som kommenterade när vi pratade om att man ska fundera, jobba mest på att öka sina styrkor snarare än att slösa massa tid på att höja upp sina dåliga sidor till att bli mediokra.
Mm, precis. Ja. Kan du ge ett exempel, Micke, på då du har varit duktig och använt 80-20-principen? För det är ju det som lyssnarna har frågat efter, när vi faktiskt har använt den här teorin i praktiken på riktigt.
Ja, och det har ju faktiskt att göra med att jag sitter här, eller att vi sitter här. För i mitt bloggande så är det så att det började som ett tidsfördriv, mest en kanal för mig att ventilera saker jag tänkte på. Nästan ett sätt för mig att cementera mina egna kunskaper på, en slags public commonplace nästan, som vi väl ska prata om i nästa avsnitt.
Ja.
Och första halvåret som jag bloggade så hände ju ingenting. Det var ingen som, det var väl några stycken som läste, men vi pratar tiotal personer. Och bland de här så fanns i och för sig några internationella och svenska storbloggare. Så att jag hade ändå fått seriösa människor att tycka att innehållet var ganska bra. Men jag la ju verkligen all energi på content, på att skriva saker om saker och ting som jag tyckte var spännande. Men utan någon riktig tanke på vem läsaren var. Och sen dök du upp på banan och sa, så här gör man inte när man bloggar. Och då fick jag i princip två verktyg. Det ena var feedback, vilket jag ju själv borde ha förstått. Jag är hyggligt metakognitiv själv. Men i princip det enkla verktyget att skaffa e-mail capture. Bara någonting vad som helst som gör att folk lämnar sin e-mailadress. För då kommer det successivt byggas på till fler och fler. Och till dem kan du alltid tala om, nu finns ett nytt inlägg ute och du kanske vill läsa av den här anledningen. Så bara den feedbacken gör att det som mäts, det växer. Och två, att jag inte bara skulle skriva om saker som var spännande eller som jag tyckte var intressanta, utan faktiskt fokusera på själva lärdomen. Var väldigt tydlig i, inte bara att det är intressant, utan hur man ska använda det. Och de här två enkla verktygen gjorde ju att min blogg exploderade i besöksantal, och som sen också ledde till den här podcasten. Så där var det verkligen mycket tydligt resultat av hur 80-20-principen, här var det nog, ja, jag fick ju ut många gånger det resultat jag fick ut innan och på mycket mindre ansträngning.
Ja, det är bra exempel på 80-20. Om man summerar det så är det lite så här, det är ganska svårt att skapa en framgångsrik blogg idag för det är så mycket konkurrens. Och 80-20 där, det är verkligen att bygga sin kärnpublik och fokusera på det. Och det är det du har gjort och det har gått bra.
Hur har du något eget exempel på 80-20-principen i ditt liv?
Ja, jag har ett par stycken. Man kan ju börja med när vi kom på att skriva det här avsnittet. Då tänkte jag att ja, avsnitt 10 eller var det kanske 11, alltså om 80-20-principen första gången. Inte bara har vi fått massa feedback på att vi borde göra ett nytt då vi snackar om praktiken, utan också så är det tydligt när jag kollade på vår lyssnarstatistik på hemsidan Libsyn där man kan se liksom hur många som har lyssnat på våra avsnitt. Och då såg jag i lyssnarstatistiken att det är vårt mest populära avsnitt. Så att då gör vi mer av det som funkar helt enkelt.
Ja. Du har ju jobbat rätt mycket med inte minst träning och hälsa och näring. Hur har du jobbat med de här principerna där? Det tar ju också tid. Det finns väldigt många blindspår, väldigt mycket falsk information att följa.
Jag kan gå igenom min lilla checklista då, om man ska säga, för det, vad jag gör. Jag har verkligen 80-20 den delen av mitt liv skulle jag säga.
Mm.
Ja, jag har väldigt minimalistisk approach till det där. Det har ju tagit tid liksom, men nu när jag har det på koll och vet vad som funkar för mig så går det bra. Och jag kan säga att bara nu för 3 dagar sedan så var jag gjorde en massa blodprover och diagnostiska tester. Vilket är bra att göra lite då. För det är en sån här riktig 80-20-aktivitet för att långsiktigt hålla sig nyttig och ha bra hälsa. Så jag kollade saker som till exempel testosteron, alltså ja, manliga hormonet, kortisol, stresshormon, kollade blodsocker, jag kollade blodtryck, jag kollade, vad heter det på svenska, thyroid heter det på engelska, vad heter det på svenska?
Oj, jag vet inte.
Ja, jag kollade diverse olika vitaminnivåer och sånt, och det är bra att ha gjort såna här olika tester redan från tidig ålder, för att då när man förhoppningsvis är i bra hälsa, då har man en massa statistik och liksom saker som man kan visa sen ifall man blir äldre och man på något sätt har otur med sin hälsa, så kan man i alla fall då vet man vad som har funkat innan och det blir lättare för läkaren också, så det gör läkarens jobb mycket enklare.
Vad kostade det?
Jag gjorde ju nästan 10 tester och det kostade 2800 kronor i svensk valuta då. Där var i Thailand. Väldigt snabbt och bra sjukhus. Jag var klar på en timme bara. En anledning till att jag håller på och gör det här liksom, jag har gjort det i flera år. Och det är för att min bror hade cancer när jag var liten. Sen dog min pappa av cancer när jag var typ 10. Och jag har haft lite problem själv också med hälsan. Så att sjukdomar ska förhindras. Man ska inte kämpa mot dem med mediciner. Utan det är bäst att förhindra dem i förväg. Så ju tidigare man kan ha koll på sånt här, desto bättre.
Det är ju, där tycker jag ju att en 80-20-sak, det är att se till att få i sig tillräckligt mycket omega-3. Det är en riktigt sån superenkel sak för att förbättra sitt allmäntillstånd om man fick i sig för lite innan.
Ja, vi skulle kunna, nu när jag har snackat om de här testerna liksom, och undersökt att det är viktigt, då kan man snacka lite mer om träning och hälsa som de flesta kanske bryr sig om. Och jag har väldigt minimalt där. Jag kör basövningar, jag lyfter tungt, jag lyfter ungefär 10 set på en övning. Och det är 80-20-principen i varje av mina träningspass. Jag har en viktig basövning som jag fokuserar på. Och sen så resten är inte så viktigt. Jag gör lite mer om jag har lust liksom. Men basövningen är det viktigaste.
Mm. Det är precis så mitt ser ut också. Just nu så kör jag enligt Boris Tjejkos upplägg. Då är det faktiskt 2 basövningar varje gång. Men det är den ena som det är, vad kan jag säga, riktigt fokus på. Så att den är riktigt tung. Och den andra basövningen är alltid i alla fall lite mildare just i det passet.
Ja, det gäller att fokusera bara på basövningarna och inte ha så mycket isolationsövningar som tar mycket tid. För då sparar man mycket tid och man får resultaten snabbt. Så jag kör inte så mycket maskiner. Mina träningspass är typ 40-70 minuter. Och sen jag kör mycket variation och försöker chocka min kropp, liksom break out of homeostasis så att säga. Och sen en otroligt viktig sak som jag gör, som jag tror inte många gör, det är att jag fokuserar väldigt mycket på the winner effect i all träning eller allting som jag gör konsekvent och försöker lära upp mig på i nya skills liksom. Så fokuserar på the winner effect. Och the winner effect är en viktig... vad sa du?
Jag tänkte helt enkelt fråga hur du definierade winner effect.
Winner effect definieras som, det är den här psykologiska principen att när man klår ett rekord eller på något sätt gör någonting nytt som imponerar på hjärnan, då får man som registreras som en vinst, då får man högre testosteronnivåer och högre dopaminnivåer, och det skapar en positiv feedback loop som gör att du blir mer motiverad i allmänhet, får mer energi och blir lyckligare. Så att det gör att du kan hålla motivationen långsiktigt när du håller på typ tränar eller om du håller på att lära dig någon ny sak, till exempel simmar. Och när det kommer till det här, vad det handlar om winner effect är att du vill aldrig slå dina rekord med för mycket. Du vill gärna hushålla motivationen som den bristande resursen, så att du tänker att nu ska jag bara slå mitt rekord lite åt gången, eller nu ska jag köra lite variation och liksom försöka göra sina övningar på olika sätt och försöka klå sina rekord över längre tid. Så det är en stor del av min träning, och det är någonting som jag försöker alltid få in när jag lär mig nya saker eller börjar med nya saker. Men det är en viktig sak, det kan nästan förtjäna ett eget avsnitt i framtiden. En annan sak jag gör, det är fasta, precis som dig. Fasta 16 timmar om dagen, och sen har jag en lucka där jag äter inom 8 timmar. Oftast äter jag en eller två eller tre gånger per dag. Och ibland så kan jag fasta lite längre, upp till 2 dagar. Och jag räknar aldrig kalorier, jag väger mig mycket sällan. Äter mycket ägg, broccoli och spenat, omega 3 och lite olika kött liksom.
Ja. Jag gör ju likartade saker, och det är svårt att få med allting på den här korta podcasten, men som när du nämner det här ägg, broccoli, spenat, det är liksom typexempel på det här med 80-20-principen, att man identifierar 5, 10, 15 riktigt viktiga nyckelfödoämnen. Och sen ser man alltid till när man handlar att köpa hem de här så att man har dem hemma. Och det kan liksom vara kanel, gurkmeja, spenat, grönkål, ägg, fisk, lite ett gäng sådana. Och så bara ser man till att över en vecka så får man ett jämnt flöde av ungefär alla de här 15. Och då spelar det nästan ingen roll vad man slänger i sig utöver det. För man har liksom redan skapat en så oerhört bra grund med resten.
Jag skrev en artikel på min blogg Start Gaining Momentum för typ 2 år sedan eller 3 år sedan, som heter How I Got Ripped in 2 Years by Following These 13 Principles. Och där förklarar jag hela min 80-20-princip. Och det som jag skriver där, det är typ vad du får om du har någon slags professionell coaching eller köper någon hälsobok liksom. Men istället så är det en enkel artikel som man bara kan läsa. Och det, jag gör alltid den artikeln och har gjort det till vanor.
Det är en riktigt bra artikel om man är lite träningsintresserad och vill ha mycket saker på samma ställe. Sen kan det vara så att liksom det finns annan forskning också, men det där är en väldigt bra grund.
Precis, det där är 80-20.
Men när det gäller produktivitet generellt under en arbetsdag eller vad det nu än är man håller på och försöker tillverka eller utveckla, så det här vi pratat om förut också, och det är att man ska gärna ha en enda prioritet när man kliver upp på morgonen. Att den här dagen, då är prioriteten det här. För mig till exempel så skulle det kunna vara att jag vill skriva klart min den här andra boken om en slags livsguide som det ska vara. Och har jag den som prioritet när jag kliver upp, och så lägger jag den tiden jag tycker är rimlig, om det sen är en halvtimme eller 5 timmar, men det som är min prioritet, det som är tänkt att leda mitt liv framåt för tillfället, det är det jag ska klara av först. Man ska inte göra någon fjantig to-do-lista där man börjar med att skriva de enkla sakerna överst, klippa naglarna, borsta tänderna, dammsuga. Det där kan vi lämna åt studenter som har tentaångest och som gör allting annat än att plugga till tentan. Utan här handlar det om att gå på det viktiga och det svåra och det stora, det som leder dig framåt. Gör det är det första du ska göra så fort du är i balans den dagen, så att säga.
Ja, två till saker, så här 80-20 som jag gör för att vara produktiv. Utöver det här med att köra en viktig sak per dag och klumpa ihop onödiga saker som jag gör kanske på en dag då och då. De här två sakerna, det ena är att jag försöker ha ett system för kontinuitet eller liksom konsekvent output, särskilt vid kreativt arbete. Till exempel, om jag skulle skriva en bok, vilket jag gör, som du, då försöker jag skriva lite på den under en längre period, och det är mitt huvudfokus. Och då har jag en minimumkvot varje dag som jag vill nå över. Och det är en ganska lätt minimumkvot, det kan vara 500 ord till exempel. Men det viktiga är bara att starta och börja liksom. Så därför vill jag ha...
Det där hör man också från i princip alla kreatörer, inte minst författare. De sätter upp en sån något enkelt kvantitativt mål för att se till att det händer varje dag.
Ja, och ibland så kör jag med tid istället. Det är lite olika hur man vill. Men huvudsaken är bara att börja och nå den här kumulativa koncentrationen. Ibland går det inte, men tricket är att nå den kumulativa koncentrationen. För det är då man kan bli väldigt produktiv och kreativ. Sen är den tredje grejen som jag försöker göra allmänt för att vara mer produktiv, det är, som vi nämnde i ett annat avsnitt, synergi, synergistiska processer. Jag försöker hela tiden skapa synergi mellan olika delar i mitt liv, eller försöker jag automatisera saker. Så om jag börjar med någonting nytt, eller om jag har ett projekt eller någonting, då vill jag jobba på det en sak åt gången tills det når en nivå där det blir någorlunda, antingen att det kan kopplas samman med någonting annat i mitt liv, eller att det kan bli lite automatiserat, eller att det liksom fortsätter av sig själv. Jag vill inte sluta innan jag når den punkten, för annars då har jag slösat massa tid. Det var en rolig sak som hände en kompis till mig. Och det här tyckte jag var ett bra exempel på hur man ska vara rationell och duktig med 80-20-tänkande. Och en kompis till mig, han berättade att han hade lyssnat på en viss ljudbok, Pitch Anything, 8 gånger. Och när jag frågade honom, så här, varför har du lyssnat på den 8 gånger? Då sa han att jo, men det är den bästa försäljningsboken jag har hört. Och då vill jag bara nöta in det så jag blir riktigt bra på det. Det här är den bästa, så nu bara vill jag köra på den bästa hela tiden. Gör mer av det som funkar helt enkelt.
Det är lite kontraintuitivt 80-20. Man kan tycka 80-20 är att lyssna en gång. Men jag förstår faktiskt precis hur han menar. Varje extra gång han lyssnade så var det ju faktiskt bättre alternativkostnad än att göra någonting annat.
Precis, för han, som han själv sa, det här är den bästa boken jag hittat om det här. Den är jättebra, så nu vill jag bara nöta in det. Och anledningen till att han lyssnar på den var för att han har ett internetföretag och han har fått en fungerande funnel, som man säger. Alltså att hans marknadsföring hela tiden ger nya leads, alltså potentiella klienter. Och då insåg han att...
Tratt, ja, betyder funnel ungefär.
Ja, så att de kunderna faller ner. Och då insåg han att nu är den bristande punkten i mitt företag att allting ligger på försäljningen. Det är den jag ska fokusera på och då kan jag verkligen... tjäna mycket mer pengar, men bara bli bättre på att sälja, bättre på att snacka i Skype och konvertera de här till köpande kunder. Så han insåg att det är det som är 80-20 liksom. Om jag lägger bara ens 20% av min tid på att bli bättre på försäljning, nu lade han ännu mer då, men att han ens tänkte det och liksom identifierade att det här är det viktigaste just nu och nu ska jag fokusera på det och bli bra på att sälja. Och det blev han och tjänade ganska mycket mer pengar nu, ganska snabbt.
Ja, han verkade förstå vad han skulle fokusera på. Det är som sagt, det är inte så himla lätt att veta vad den där viktiga delen, alltså den resultatgivande aktiviteten man ska hitta, vilken den är.
Ja, och det kan få bli veckans tips. Alltså att tänka efter i sitt eget liv inom det område som du i nuläget är mest fokuserad på och strävar inom förbättring inom. Och tänk då, finns det en eller flera faktorer som jag kan maximera här, som min kompis gjorde med försäljningen? Det är där du ska lägga din fokus.
Ja, och sen när du väl har gjort det här, det kanske är ansträngande, det tar tid, det är komplicerat, det är obekvämt. Du är liksom utanför din trygghetszon. Men när du väl har fått det viktiga på plats, då kommer allt annat bli så himla enkelt. Det är bara liksom... trillar ner, pusselbitarna trillar ner helt enkelt på rätt plats, bara du har satt den stora.
Ja, och det här är, ja, fixa de viktiga grejerna som faller resten på plats. Och det här är någonting som du är väldigt bra på, Micke. Och det är väl antagligen därför som många kallar dig för spretsaturien.
Ja, jag var ju själv lite motvillig till det där begreppet när det dök upp, men när jag hade hört det några gånger så verkligen vill jag... Ja, vem vill inte vara en spretsatur igen, kan man säga. Det betyder ju egentligen att man, lite som James Bond, det ser ut som att man kan en himla massa saker utan att ha ansträngt sig för att, lära sig dem. Men det är klart att jag har ansträngt mig en massa. Men jag har kanske framför allt sett till att just få dem. De riktigt viktiga pusselbitarna på plats. Och sen, ja, då ser det enkelt och självklart ut i efterhand.
Precis. Och det där är någonting som, om man har arbetat hårt och varit smart i många år, då kanske det kommer naturligt liksom. Men när man är ung och ja, det är väldigt sällan en ung person har det där liksom, utan man måste träna en massa olika mindset och verkligen träna på det och repetera det innan man kan enkelt och på ett intuitivt liksom sätta de viktiga bitarna på plats. Och jag använder ju min commonplace mycket för det här. Utarbetar väldigt mycket checklister och best practices när jag lär mig nya saker, så att jag sen i efterhand kan bara fokusera och minimera ner till det här liksom 80-20. Som sagt, simplicity sophisticated. Du måste gå igenom väldigt mycket saker för att hitta de där fina guldkornen.
Ja, magin ligger ju inte i den perfekta listan, utan det handlar ju om att träna sin hjärna att tänka på det här sättet för att lära sig snabbare och bättre.
Ja, och det är ju för övrigt ett, alltså jag använder ju commonplacing mycket för det. Det är min process för det. Och det är faktiskt ett bra exempel på hur jag har applicerat 80-20-principen i mitt liv också. Att jag använder den här mitt commonplacing-system för att lära mig mycket snabbare. Använda massa olika system för det. Och jag insåg till exempel att om jag kunde komma på system för inlärning tidigt i livet, då skulle det, om jag skulle kunna göra en sån sak, så skulle det gynna mig mycket resten av livet och fortsätta i avkastning på det. Så därför investerar jag mycket tid i att försöka bli duktig på att lära mig saker tidigt. Och commonplacing är en stor del av det. Liksom. Effektivitet var en annan sån sak. Och jag insåg att om jag kunde skapa lite system eller helt enkelt undvika massa onödiga problem eller helt enkelt undvika diverse rutinärenden som tar upp mycket tid över lång, de återkommer liksom. Då behöver jag inte memorera information eller jag behöver inte hålla på med de där ärenden, utan jag kan bara spara allt det där i min commonplace. Så ja, det gäller att göra mer av vad som funkar helt enkelt. Du, jag kommer att tänka på en till sak. Det är att,
Napoleon.
Precis som... Nej. Precis som att när vi skapade det här avsnittet, att bara kolla på vad som funkar och göra mer av det. Så det var så jag tänkte när jag skapade min commonplace-produkt, Ultimate Commonplace System också. Så att jag gjorde inte någon massa, jag gjorde ingen avancerad market research eller testade eller någonting, utan jag visste att folk ville ha en sån produkt redan. För jag hade fått så mycket respons från min blogg och på andra ställen på internet liksom, och mail från den. Så jag visste att det är ett beprövat koncept och folk har efterfrågat det. Så nu svarar jag bara på demandet, så att säga.
Ja.
Gör mer av det som funkar.
Ja, verkligen. Alltså, det här blir nästan som Gödel-Escher Bach nu. Att vi är rekursiva genom att vi gör avsnittet om 80-20. Och det gör vi bland annat för att det är 80-20. och du berättar om ditt commonplace som i din commonplace-produkt, som i sin tur är baserad på att helt enkelt göra någonting som du redan visste fungerade. Och det är dessutom nästa avsnitt ska handla om din commonplace-produkt. Så,
ja, är det helt rätt. Mycket rekursivt.
Det knyts allt ihop.
Ja, vi kan avsluta med veckans citat från Charlie Munger. Och det kommer från ett tal som han höll för typ ett år sedan på Tillson Funds. Och vad Munger sa, det är helt enkelt att we focused on doing a few things over a long period of time and having them work out well. Så enkelt tips. Och vad han säger egentligen är att han och Buffett, de fokuserade, de tänkte 80-20 över många decennier helt enkelt. Och nästan alla deras pengar har kommit från ett fåtal stora affärer. Ett fåtal stora beslut som sen har gett avkastning exponentiellt över tid. För att de fattade det tidigt. Och sen behöll företagen, inte sålde dem. Så nyckeln till det är helt enkelt att nästan all rikedom, även för de flesta stora affärsmän, kommer från ett fåtal stora affärer som betalar sig över lång tid. Så vad det betyder för dig som lyssnar är: ett, ha tålamod och tänk. Ha tålamod och liksom vara långsiktig.
Ja, och se till att du tar beslut som betyder någonting.
Exakt, och det kan ta lång tid, men det är de där små, det är ett fåtal stora beslut som gör extremt stor skillnad över resten av livet. Så ha tålamod och identifiera de potentiellt enormt viktiga sakerna i livet.
Ja. Du har lyssnat på Syding och Sundström, avsnitt 29, när vi har gått igenom 80-20-principen igen och lite hur vi har jobbat med den. Det är jag, Carl-Mikael Syding, och det är Ludvig Sundström på andra sidan som pratar, och det är tradevenue.se som producerar. Gå gärna in på tradevenue.se och kolla bloggarna, kolla hur sajten växer. Det finns mycket spännande grejer där. Tack för oss!